Fredagsfrallan med Jan Holmbom.
God morgon, önskar Hits FM.
She on the phone, I best say fuck you, it's over. Sorry, but this is the end. I said don't trip, it was just a hard to sleep over.
Så, oj. Jag kom åt någon jävla knapp här. God morgon hörni, välkomna till Fredagsfrallan. Morgontidig radio talkshow här på Hits FM. Idag ska ni ta både papper och penna framför. För idag ska vi informera om det som är bland det farligaste här i hela världen. Om eldens faror och vad ni ska tänka på. Ja, bära fång, alltså Bertil Fång, räddningschef i ett jävla massa kommuner är på besök här. Men vi börjar med flod av eld. Hej, välkommen Nisse Hellberg.
Hon tog mig till kanten av en flod av eld. Visade mig kanten av en flod av eld. La mig på kanten av en flod av eld. Höll mig på kanten av en flod av eld. Snön är ren, ledde mig ut ur mitt hus. Över haven min Boeing 777. Hon tog mig till kanten av en flod av eld. Visade mig kanten av en flod av eld. Hon la mig på kanten av en flod av eld. Höll mig på kanten av en flod av
eld. Det är Jan Holmberg.
God morgon. Önskar Hits FM.
Fredagsfrallan. Fredagsfrallan med Jan Holmberg.
God morgon. Önskar Hits FM.
Yes. så hörs vi. Hallå, hallå. Ja, men nu, jag vet tusen gånger om Orsa Company. Jag vet inte vad jag gjorde för någonting. Jag har sänkt hela skiten i varje fall. Hörrni, det här är i varje fall fredagsfrallan. Välkommen till teknikens mecka. Och idag förstår ni, idag ska vi prata om... Ja, det börjar en ny eldningssäsong idag. Och det måste vi faktiskt reflektera lite över. Så jag har en gäst i studion här. Men innan det så tänkte jag bara bjuda på den här. Det började för några dagar sedan, tidigt på morgonen. Ett enkelt pip som förmodligen hade passerat obemärkt förbi om det inte hade varit för att jag precis passerade. Jag stannade upp, men allt var tyst. Så tyst som det kan vara en tid då man måste söka sig längst bort för att undgå ljuden och få uppleva den tystnad som bara för ett par, tre generationer var en naturlig del av varje människas varande. Idag kan man till och med tänka sig att betala extra för att få färdas med mindre ljud än alla andra. Tysta kupéer på tåget som inte är tystande utan mindre ljudande än andra. Tyst asfalt som sägs äta ljud genom att strukturen på underlaget är mindre kompakt än den asfalt som normalt läggs av asfaltskarteller ur rykande fordon. Ljudet ska tydligen försvinna in i håligheterna och absorberas av materialet. Det var inte grus, smuts och andra partiklar. Det vet inte grus, smuts och andra partiklar om. De väljer därför samma väg och den tysta asfaltens porer fylls med skit istället för ljud. Med resultatet att den tysta asfalten blir lika ljudlig som den vanliga. Var den egentligen tyst, den tysta asfalten? Snarare är det nog så att den tystande egenskapen är egentligen en ren transponering av ljud. Däckens ljusa oljud mot underlaget sänks en oktav eller två. Det tysta är egentligen bara mörkt oljud. Bullerplank, det har funnits i alla tider, eller åtminstone ett tag. Det tysta skapas genom att ljudet, här kallat buller, studsar tillbaka när det träffar planket. På andra sidan samma plank, en tyst fristad, en klosterträdgård. Om det inte vore för det buller som väljer att färdas över planket. Nu pep det igen. Och igen, ett obehagligt ljud. Med ljudbojens frekvens i mild sjö och alarmljudet i en klockradio från tidigt 80-tal. Nu igen. Ibland blir den tystnad som inte finns helt enkelt för mycket. För tyst. Den digitala tekniken är i sitt grundutförande stum. Vare sig ettor eller nollor ljuder. Det fungerar inte för oss. En helt ny yrkeskategori försöker sätta ljud på den tystnaden. Ljuddesigner och ljudingenjör är ett par av de titlar som pryder dessa människors visitkort. Förmodligen deras digitala visitkort. När vi vill svänga höger eller vänster med den moderna bilen och markera det med bilens körriktningsvisare är det tickande ljudet inte längre analogt utan en digital hägring skapad för att vi ska vara trygga med gårdagens ljudminnen. Nu piper det så ofta att jag lyckats identifiera varifrån ljudet kommer. På kontoret där jag jobbade var jag ibland kvar sist på kvällarna. Det var alldeles tyst. Eller var det verkligen det? Klockan 8 eller mera exakt 20.03 stängdes med automatik ventilationssystemet av. Nu byttes tystnaden mot ännu mera tystnad. Luften blev snabbt sämre, men tystnaden tystnade. Men helt tyst blev det nog aldrig. Spänningen är 9 volt i en brandvarnare. När spänningen i brandvarnarens batteri understiger nivån då den inte längre klarar av att fullvärdigt förse systemet med tillräckligt energi börjar enheten sända ut nödsignaler. Pipen. Ju svagare det fyrkantiga batteriet blir desto oftare ljuder varnaren. Den varnar inte längre för brand. Den varnar för sin egen kommande död. Till slut kommer jag till undsättning. Jag byter batteri. Ta bort det gamla förbrukade och sätter dit ett nytt fyllt med energi. Varnaren piper ett långt hjärtskärande pip när det nya batteriet kommer på plats. Sedan tystnar det. Alldeles tyst. Och vi är tillbaka i den moderna tystnaden igen. Den som är fylld av ljud. Fire.
Fredagsfrallan med Jan Holmbom.
God morgon, önskar Hits FM.
Hoho, allting fungerar, tekniken är tillbaka. Åh, tack gode gud. Elände gud, eller allå, eller Buddha eller någon annan jäkel. Eller Robert Lind i Kramfors. Han har funnits i alla tider, vad de sa. En som har funnits i alla tider dessutom. Och som har släpat sig hit nu på morgonen. Vad kul att se er. Hej, räddningschef Bertil Fång, eller Berra Fång. Bertil, då vet man inte så många som vet vem du är då, om man säger Bertil kanske.
Nej.
Ja, fast det står ju broderat där snyggt och prydligt. Räddningstjänsten Bertil Fång. Vad kul att se dig, Berra.
Tack.
Mår du bra? Mår du bra, eller?
Jättebra.
Så hörs du också? Pratar du jättenära nu då?
Ja, det tror jag.
Ja,
så
ja, ja, det blir nog jättebra. Ja. Så, annars ringer Björn och säger att man ska prata med honom. Så. Tack snälla Björn för att du ringde och peppade med. Ett tag så hade vi nog 3-4 låtar på gång samtidigt. Det är så mycket fin musik som finns här i världen. Man vill ju spela allt på en gång. Sådär, va? Men du, vad heter Nisse Hellberg, ingenting för dig?
Utan absolut. Det,
alltså, gillar du det?
Ja, jag gillar svensk musik.
Ja, det, gör,
det är det som gäller för mig.
Du och jag, vi delar ju en enorm person, och det är ju Cornelis.
Absolut.
Han är ju nästan för bägge oss, tror jag.
Amen. Utan sig, absolut.
Ja. Men du, det är ju inte därför du är här som erkänd Cornelis-kännare. Vilket vi fan skulle göra ett program om, tycker jag. Kommer jag på nu. Men, utan nu är du faktiskt här i egenskap av din yrkestitel. Räddningschef. Du, nu går vi ju in i en period, och som jag höll på att säga, det var ju väl regisserat. Ni hade till och med en gräsbrand igår här i Tranås, va?
Igår hade vi en gräsbrand i Brästholmsområdet, Bäck. Ja, och vi har ju haft oerhört mycket i gångna helgen, påskhelgen.
Ja.
Och det är ju så att just nu så är det ju stor risk, eftersom det gamla gräset, eller det nya gräset något har kommit upp, och det gamla gräset är torrt.
Men det är så torrt alltså i backen?
Absolut, ja. Det har ju inte regnat eller någonting nu.
Nej.
Och mycket eldfängt, och det blir, sprider sig snabbt i vinden.
Och sen har du en komponent till där, som precis som du säger, av vinden. Alltså det har fläktat rätt bra nu de senaste dagarna.
Ja, det har ju det, och då går det ju iväg snabbt i uppförsbacken. Ja. Så att man kan ju skicka ut en varning om just... många vill ju elda upp det gamla gräset, de ska elda ris och kvistar och sånt här då. Tittar man på i detaljplanerat område i Tranås kommun, så får du inte elda mellan 1 april och 29 september.
Ja, det är redan så alltså.
Absolut, det är ju eldningsförbud då.
Ja, okej.
Okay.
Ja, det tror jag var 1 maj om jag ser riktigt.
Nej, 1 april till sista september.
Så det var inte ett skämt idag?
Nej, det var inte ett skämt idag.
Jaha, det tror jag väldigt få känner till.
Mm.
Vad händer om du ser en rökpelare nu idag när du åker härifrån då? Åker du på den då?
Ja, det gör jag.
Och bötfäller? Eller vad händer?
Nej,
med...
vi kan ju inte bötfälla. Nej. Utan det blir ju en poliserad sak. Utan vi åtgärdar ju det som... Vi släcker branden, förhoppningsvis.
Ja.
Och sedan så blir det ju alltid polisen som utreder omständigheterna kring bränderna.
Ja.
Vi hade ju ett antal sådana i påskhelgen som ju var lite konstigt.
Kan man med säkerhet säga att de var anlagda där?
Ja, några av dem kan
det
man
vara.
Alltså en sko i simhallen börjar inte brinna utan sig självt.
Nej, då ska man ju ha jävligt heta dojer. Alltså.
Ja, då får du vara hett. Och det är ju lite obehagligt att en del av de här bränderna verkar vara anlagda. Mm. Om det har något samband med sabotagen vi hade på Brästorp till exempel, en sprängning av kulen där uppe. Och det är ju inte bra att det
Nej.
Håller på.
Men du, den här Junkarmålsbranden då, där gick ju tidningen ut efter utifrån. Polisen var ju ganska snar att säga att man misstänkte mordbrand. Ska vi definiera, vad är mordbrand? Vad är mordbrand egentligen?
Det är ju alltså en anlagd brand i en fastighet där det kan vistas folk egentligen. Så är ju rubriceringen initialt mordbrand.
Ja, okay,
tills något annat har konstaterats.
Ja, ja.
Det är ju så i alla bränder egentligen. Så fort polisen går in och utreder en brand i en byggnad.
Så är det liksom det första etiketten de säger är misstänkt mordbrand.
Ja.
Eller så.
Ja. Och sen så kan man då ta bort den misstanken och hitta någon annan. Så går ju vi ofta in med våra utredare. Vi har ju utredare i det vi kallar RedsamF-samarbetet. Och ser då, vad beror det här på, för att vi ska dra lärdom om. Och även kanske, det kan ju vara, ett tag var det en massa relär på frysar och kylar och sånt här som orsakade bränder. Ja. Och då kan vi ju, alltså kan de ju byta ut dem och så här. Va? Så att att men polisen utreder och initialt så utgår man ju från att det kan vara en mordbrand.
Så fort det brinner en fastighet då utgår polisen ifrån att det, alltså från början att det är en, att det är en,
oftast så. Ja.
Oftast,
ja,
så. Oftast så. Så då kanske man ska säga det till media, slå då för fan inte upp det vänsterkrysset som en mordbrand förrän ni har fått lite mer fakta. Alltså här blåste man på det ganska rejält i Tranås tidning och skrämde upp folk. Att det var anlagt. Och sen var det en liten blankare efteråt att det var ett elfel eller något sånt där.
Ja, så är det ju. Att man vill ju ha de där rubrikerna.
Ja, det är ju lite så. Mm. Ja, men då vet vi, då förstår vi varför. För jag tyckte det var så spännande att det blev mordbrand, från mordbrand till elfel. Men då, då förstår vi varför.
Det är ju så att alltså, man kan ju skriva misstänkt mordbrand.
Ja.
Men man formulerar sig ju lite.
Ja. Men du Berra, jag tänker så här. Det ska bli kanonväder nu i helgen. Mm. Och det folk kanske inte tänker på det att då finns det en massa faror, höll jag på att säga. Nu ska vi skrämma upp lite folk inför helgen, tänkte jag säga. Nej, men alltså, jag tror att det är många som tänker så här, fan, vi kanske ska grilla för första gången nu, va? I helgen. Mm. Och så är det många som har investerat i det här nya, gasolgrillar.
Mm.
Och så har den där rackaren stått under vintern på altan, eller kanske i bästa fall under en presssändning eller något sånt där, va? Är det något man ska tänka på nu innan man liksom sparkar igång grillen här nu, det första man gör?
Ja, en vanlig konventionell grill. Alltså du ska ju grilla på säkra platser och inte när det är för torrt gräs och du ska ha någon släckutrustning till hands. Så är det ju. Inte grilla ut i naturen utan mer än på fasta grillplatser i så fall. Ja. För det finns ju sådana.
Ja.
När det gäller gasol då, så ska man ju kolla sina gasolledningar. Det finns ju läckspray och sådana här faciliteter som du kan använda.
Ja, finns det det finns något som heter läckspray?
Ja, men så att du kan se att om det läcker då. Och det luktar ju också. Det är ju en tillsats i gasol som gör att det luktar. Och sen så ska du ha god ventilation. Du ska ju alltså inte starta upp din gasolgrill i ett oventilerat utrymme.
Nej.
Utan du helst utomhus då.
Ja, precis.
Så, och sköter man de här grejerna så är det ju ingen fara.
Nej.
Utan sköter man bara grejerna så och beter sig som man ska, så är det ju. Det är oftast mänskliga faktorn som...
Det, lite så är det ju liksom.
Så är det.
Ja. Men du, om jag nu är villaägare så tänkte jag så här till helgen, nu ska jag elda upp lite löv och skit. Det får jag alltså inte.
Ja, inte om du bor inom detaljplanerat område.
Då ska jag, vad ska jag göra med löven då?
Ja, då så kör du bort dem. Det finns ju deponier och sen finns det ju ibland, alltså valborgsmässoeldar blir det ju. Man kan ju köra iväg det till någon organiserad hög.
Ja.
För då ansöker man ju om tillstånd då från oss när det gäller större bränningar. Övrig tid, alltså i detaljplanerat område eller om du bor på landet då, som du gör. Det är ju inte detaljplanerat där ute i bystaden.
Nej, det är det definitivt inte. Jag tror inte det är planerat överhuvudtaget.
Nej, det syntes ju ungefär på morgonen här också att det var något så jätteplanerat.
Eller hur, det är inte så jävla planerat.
Så ska man ju då kolla med sina grannar så det inte blir någon olägenhet. Och egentligen då också kolla med miljö och hälsa. Det är egentligen miljö och hälsa då när man eldar i detaljplanerat område under övrig tid på året.
Ja.
När man får elda kvistar och sånt här trädgårdsavfall då.
Ja.
Så ska man ju höra av sig. Det är inte egentligen till oss. Utan det är till miljö och hälsa. Aha, okay, för det är alltså miljöhänsynen som ska tas då.
Ja. Men du, då funderar jag på det här med majbrasorna och så. Åker ni ut? Och, alltså, jag har ett gammalt tryckimpregnerat virke som ligger där hemma som jag tänkte jag skulle bli av med. Och sen har jag rivit lite fönster och så jag har lite målade brädor och sånt. Det tänkte jag åka och slänga på majbrasorna. Är det okej eller?
Nej, det är ju inte okej riktigt. Alltså det här tryckimpregnerat, det ska ju destrueras på annat sätt. Så det ska du köra till vart du nu är du bor, vilken kommun, avfallsanläggning.
Fast vi åker till Mjölby.
Vi åker till Mjölby, just det, men det är bra. Så det ska du inte elda, utan det är ju vanliga kvistar och grenar och den typen av avfall som du ska köra till. Och vi åker ju ut då, samma dag, alltså valborgsmässoafton, så åker vi ut och inspekterar alla högar och ibland så, beroende på väder, så vi har till och med stoppat vissa valborgsmässoeldar. Eller att vi
minskar dem kanske.
Minskar ner dem till en kubik, brukar vi säga, att de får elda en kubik i taget och lite grann så här. Så att vi är ganska alerta valborgsmässoafton. Och vi har ju en lista på 8-10 ställen i Tranås som man ju eldar på. Både officiella och lite mer privata valborgsmässoeldar.
Men du vet, på västkusten har man ju den här traditionen med våreldar.
Mm.
Och det var ju något ganska hemskt som hände i år. Då fick de ju, då till var det ju vissa kommuner fick de ju, rådde de ju folk att stanna inomhus. För de hade så mycket våreldar och så mycket skit, bildäck och, och diesel och allt för någonting. Så att det blev till och med taskig luft. Man tänker kanske inte på det. Man tänker man eldar upp det sådär bara.
Nej, alltså bildäck och sånt ska man ju heller inte slänga. Det är ju, men ibland så ligger det ju ett sånt längst in och det märks ju ganska snart.
Ja, eller hur?
Röken blir ju lite svartare då.
Ja. Men du... vad ska jag tänka på då med... Alltså, men eldar utomhus och sådana saker, det må vara då va. Men om jag tittar inomhus då?
Det ska du inte elda alls tycker jag.
Nej, det gör jag ju inte. Ja, jag gör det. Men ska jag brandvarna och brandsläcka? Hur ska jag tänka liksom på min säkerhet
där? Ja, du sa ju här innan att brandvarnaren pep i din vackra dikt.
Men då sa du att det var, då är jag för sent ute.
Nej, men egentligen är det det va. Man ska ju byta brandvarnarbatteriet en gång om året. Om man nu inte har brandvarnare med 10-årsbatteri. Det finns ju sådana också. Men i det normala, de här små brandvarnarna, så byter man en gång om året. Och då brukar vi ju säga att det gör man i samband med första advent. Och då hinner den aldrig pipa så här som den gör. För att skulle du vara borta när den börjar pipa där och sen lägger den av, så har du ju inget skydd.
Ja, just det, för den dör ju efter ett tag. Så då har du rätt.
Och vi säger ju då i våra regelverk att vi ska ha minst en brandvarnare i en lägenhet då. Men jag brukar säga en på varje våningsplan. En handbrandsläckare är ju bra. Bara du kan använda den.
Ja, men, och det är ju jättesvårt. Det måste man
nästan... Nej, det är enkelt att använda. Det finns en instruktion och sen så kan man ju gå in en liten brandkurs hos oss. Eller någon annan entreprenör som utbildar i brandskydd. Det finns ju många.
Så filtar och sånt, så brandfiltar och sånt, är det något som man ska ha hemma också eller?
Ja, det är ju ytterligare en säkerhet.
Den
är ju förpackad i en plastförpackning och sen så drar du ut den under och sen så kväver du elden då. Om du får brand i kläder på någon anhörig eller någon som får någon brandfarlig vätska på sig och det brinner, så slänger man på eller lägger på den försiktigt uppifrån huvudet och neråt och tränger ut.
Men det måste man nästan gå en kurs för att
liksom. Ja, det är bra att träna på det. För att man är ju oftast lite rädd för alltså själva lågorna då. Men det är en teknik som man lär sig ganska snabbt.
Men du Berra, hur började ditt intresse för... Så kan man säga att du brinner för brandkåren?
Ja, nu gör jag ju det. Egenskap av ansvarig för verksamheten.
Nu sa jag raljerade lite, men visst är det så att du är brandchef både i Tranås...
Och Ydre kommun.
Så
åker till Ydre idag och jobbar. Jag jobbar en halvdag i veckan ungefär.
Men utbildade inte du dig till körsnär eller något sånt där?
Ja, och för länge sedan så har jag jobbat som körsnär, både anställd och har kört ett eget och så.
Men det känns ju ändå som en bit
ifrån. Ja, det är en ganska bra bit ifrån. Men det är ju så att jag brukar raljera lite över mig själv. Alltså för länge sedan så krävdes det att man var bilmekaniker eller hantverkare. Ett tag var det idrottsmän då, och en gång i tiden har man ju varit en vältränad idrottsman. Kanske man inte kan tro nu, men så är det ju. Och då, det var ju på 80-talet, eller slutet av 70-talet, början 80-talet. Och då anställdes ju jag då. Jag brukar säga att idag så går vi mer på kompetens när vi anställer folk.
nu ska det vara lite. Det var väldigt ödmjukt tycker jag.
Ja, tack.
Men du, vi måste... Jag har en gubbe som måste få prata... lite sånt här, vad heter det? Golf med dig också. Vi måste släppa in honom lite och så. Och så ska vi prata ännu mer. Vi ska prata storbränder sen, tänkte jag också.
Ja.
Men först, det vi har ju tema idag. Nu kommer faktiskt September, låten September med Earth, Wind and Fire. Jag ber om ursäkt redan nu.
Wow.
Fredagsfrallan.
Fredagsfrallan, morgontidig radiotalkshow med mig, Janne Holm. Och gäst idag är Bertil Fång, eller Bära Fång, räddningschef både i Ydre kommun och i Lilla Tranås. Och sittande ute i den stora världen, som vanligt, på hugget, våran fantastiska utrikeskorrespondent. God morgon, Anders Jakobsson.
God morgon. Jag tackar för den introduktionen.
Ja, den du. Det får du skriva i ditt CD, CV, eller vad heter
det?
Ja, jaha, jag vet ju att herrarna Wetterfång och Jakobsson delar ett sjukdom eller intresse. Jag vet inte hur man ska beskriva det.
Ja, hej Bertil.
Tjena Jakob.
Har du verkligen tid med att larva dig i radiostudion nu? Jag trodde du stod på första tio.
Ja, jag måste ju jobba lite emellanåt också. Det här ingår väl i det, kan man väl säga.
Ja. Ja, det är golf. Det är golf som gäller, eller hur?
Ja, det passar ju lämpligt idag åtminstone. Vår bana öppnar faktiskt idag med...
Jaha, Mjölby öppnar idag?
Ja.
Med sommargrenarna, ja.
Jajamän.
Ja, det är klart. Det har varit torrt. Det är torrt som Bertil i backen. Så att det,
ja,
så att
det är ju det. Och då brukar även skogsvården klara sig.
Men du, ja. Du Anders, vad säger vi om Fångs sving?
En utmärkt bandysving. vi har spelat tillsammans två gånger och han är oerhört säker och slår mitt i banan. Ja. Till skillnad från en...
Men slår han inte väldigt kort? Slår han inte väldigt kort?
Nej, det tycker inte jag, men min måttstock kanske inte är så.
Nej, jag tycker att det är på tok för lite dogleg höger.
Han har väl fått höra det här med bandysving många gånger, men det är inte rättvist egentligen. Det syns ju att han är en riktig bollspelare, om vi säger så.
Är det?
Vad snäll du är, tack.
Ja,
på så här på fredag morgonen.
Ja, just det.
Men är det så bara, är det så liksom att det där, är bandymuskelminnet på något sätt, är det liksom...
Både och, kan jag säga. Ja. Alltså, jag fick ju verkligen träna bort bandysvingen när jag började spela. Ja. Jag kan ju omöjligt...
Det verkar som att du har lyckats sådär.
Ja, sådär. Det är omöjligt för mig att spela från höger. Då kunde jag lika väl göra något annat. Utan jag spelar ju vänster.
Ja, okej. Okay. Det är du och Mikkelsson.
Ja, och han är ju inte så jättedålig.
Nej,
han ligger inte i topp nu i Masters, men han är i alla fall med bland de som ligger på minus.
Jag har lärt han allt han kan.
Ja, just det, precis.
Du säger väl som alla andra, bandy och tennis och fotbollsspelare, som började med golfen alldeles för sent.
Ja,
det gjorde jag. Jag var ju plus 50 när jag började. Det är ju alltså 2003 någonstans. Ja. Lite mer, 49 kanske jag var.
Men det tycker jag är rätt intressant. Jakob, för du började med golfen när det liksom ändå kategoriserades som en överklassport, eller hur?
Ja, kanske inte i Vadstena, men det är ju faktiskt min 43:e säsong jag börjar nu. Det här
alltså,
det här var 1972 som Uffe Holmert och jag delade på ett begagnat sätt som en arbetskamrat.
Som man inte får göra nu för tiden. Man får inte dela på sätt ute på banan.
Ja, vi hade så att säga varsin bäg i alla fall.
Ja.
Och det var ju lite... Det var ju ganska billigt att spela där i Vastia. Och den var ju lite speciell, den där banan. En par fem. Och det bara korta par fyra. Och så många par tre. Så SSS var 66. Sex griner med alternativa utslagsplatser. Som där söndagarna spelade 36 hål blev ju lite, kändes lite tjatiga på slutet.
Ja, precis va.
Jag började ju i Värdesta ihop med vår gemensamma vän, min svåger Göran. Och han sa senast, vi spelade i söndags här, så sa han att han kommer ihåg när jag myntade någon gång i början av 2000-talet att det här är inget för mig.
Ja, just det. Men hade du vänsterklubbor då?
Ja, jag hade råkat få tag i någonstans. Annars hade jag inte kunnat spela. Det finns inte en chans i världen. Jag kan inte spela från höger. Det går inte. Jag kan spela någorlunda i alla fall från vänster.
Nej, men alltså det var ju... jag tänkte på häromdagen här vilken fantastisk utveckling det har varit de här trakterna på golfen. Alltså början 70 talet fanns 18 hål i Linköping, 9 år i Motala. De byggde ut till 18 hål i mitten av 70-talet. 18 hål i Åtvidaberg, 9 i Tranås. och 18 hål på klinga i Norrköping. Det var vad som fanns.
Ja.
Och sen dess har ju skett en fantastisk utveckling av antalet banor, men framförallt skötseln eller finishen på banorna. Här skedde ju, i Mjölby skedde ju någon form av, vad ska vi säga, reform när en greenkeeper från Sydafrika dök ja. Upp.
Ja, undrar vem som anställde honom.
Ja, det var Sean de Connick hette han.
Ja, jag undrar vem som
han
anställde honom.
Han klippte ner grinerna till 3 mm ja. Och frekvent dressing. Och sen blev det ju, sen dess har ju så att säga varit den här typen av ja. Griner ja. Riktigt snabba och ja. Bra. Och det är bättre maskiner, bättre utbildad personal överhuvudtaget. Så det är egentligen en helt annan upplevelse idag.
Men alltså det var ju jag som anställde honom. Jag var ju ordförande i golfklubben ja. Då. Och det var ju ett regelrätt motstånd att vi skulle göra oss av med vad vi hade då. Och att vi dessutom skulle anställa en människa som vi betalade dubbelt så mycket som vi hade betalat tidigare. Va?
Ja.
Och så här i efterhand kan man konstatera att det var värt varenda krona.
Ja, alltså han åstadkom ju en riktig kursförändring va. Med sitt sätt att sköta banan och grina.
Dessutom andra året, eller första året, så tog vi ut så mycket skog så att det betalade hans lön gott och väl.
Ja, ja, att, ja just det.
För det, var
ja,
ju
det,
också...
var ju det var ju intressant för den marken arrenderas ju.
Ja, jamen, så, ja.
Nej, inte första nio.
Ja, men fast vi tog ut på andra nio, men vi hade den överenskommelsen att vi ja, fick ta hand om skogen.
Ja,
så att det var det. Så att det var ja, det var nej, det, och det är ju, alltså på ett sätt kan man ju säga så att det ställer, det ökar ju också kraven. Alltså vi som spelare har ju, vi accepterar ju liksom inte kala fläckar och, utan det ska vara tipptopp och det ska vara det från ja, från det banan öppnas tills den stängs i början eller mitten på oktober eller
ja, och det kan säkert Bertil verifiera också att kraven ökar. Folk har varit utomlands och spelat i Spanien
ja.
Och så.
Ja,
då har
så.
Man liksom lika hög krav på hemmabanan. Ja. Men, och det är kanske den springande punkten i golfen framöver. Man är inte beredd att betala vad
nej,
det kostar.
Precis.
Nej, så är det ju. Det är ju alltså, mycket synpunkter är det ju från golfspelare på ja. Banans kvalitet. Så är det ju. Och nu har vi ju haft, som du säger, vi har ju också de senaste åren, det troligtvis så i år också, haft lite tur med vintervädret. Ja. Som vi gör att vi kommer igång. Alltså, vi öppnade förra helgen 13 hål och öppnar sista, så vi har 18 ja. Den här helgen också.
Ja.
Och det är ju oerhört tidigt. Det är ju 3 veckor tidigare än normalt.
Ja.
Och sen är det ju dessutom... Sen är det ju dessutom så att det, alltså man tycker att det är dyrt, säger en del, att spela golf, men det är skitbilligt att spela golf.
Ja.
Alltså det är verkligen billigt. Alltså det, varför kostar ett gymkort mera än ett medlemskap i en golfklubb? Ja, helt ofattbart.
Mm.
Alltså det är nog att någon skulle avstå från golf av ekonomiska skäl. Det tror inte jag på faktiskt.
Nej.
Men däremot så...
Kom igen, om du är hockeymålvakt, då kan du hojta liksom, för då snackar vi om rätt mycket pengar per år.
Tonårig son med hockeyambitioner.
Ja, visst.
Men det är ju tidsbristen i så fall, för att det är ju många altaner som ska byggas i sommar.
Ja, det är det ju, vet du. Det är det ju. Och då ska man tänka på att man ska inte elda upp det där tryckimpregnerade virkesstumparna som blir över. Utan de ska man lägga på deponi. Man får inte elda så.
Har ni pratat om det?
Ja, det har vi klargjort. Att vad vi inte ska slänga på majbrasan nu, va?
Ja.
Så är det. Ja, men du, vad kul. Ska du ut idag nu då, eller?
Ja.
Det ska jag.
Först ska jag till gymmet och sen ska jag till golfbanan och så får vi se om Ingmar hämtar mig.
Ja, det låter som plågsamma djurförsök, höll jag på att säga. Men
ja,
okay.
Jo, visst känns det ryggen ibland.
Det är skönt att höra att du har råd med både golf och gym.
Ja, eller hur?
Ja, det här är, jag har faktiskt frikort för jag går till sjukgymnast.
Ja, det är förstås.
Men inte frikort på golfbanan, va? Nej.
Nej, det har jag inte. Nej.
Men du, vi får spela en runda eller ett par i sommar också.
Ja, det ska vara jättekul.
Ja.
Jakob, vi tackar för att vi fick prata med dig på morgonen. Och vill man veta mer, läsa mer av Jakob, höra mer av Jakob eller läsa mer av Jakob, då ska man gå in på hans fantastiska bloggsida som har den korta och koncisa adressen som nu Jakob drar.
Med Jakob vid tangentbordet blogspot.com. Skriver inte bara om golf faktiskt.
Nej, jag skriver faktiskt ganska lite. Fast en del om golf har det varit på sista tiden. Man märker att du är lite sugen.
Ja, det är värst det här året. Sjukdomen bryter ut full kraft i april.
Ha det bra Jakob, hörs vi.
Detsamma.
Hej med dig Jakob, hej.
love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Fredagsfrallan med Jan Holmbom.
God morgon, önskar Hits FM.
Ja, fredagsfrallan, morgontid i radio talkshow här på Hits FM 97,8. Som en bygg med mig, Janne Holmbom. Och ja, ni kanske inte tror det, men det är faktiskt räddningschefen som vi har som gäst, Bertil Fång, i studion. Men det lät ju som att det var ordförande i golfklubben ett tag där. Men det är han ju också. Det är ju kul att du har ett intresse. Och gräs kan man ju säga i dessa tider. Det är ju ett intresse vare sig du vill eller inte.
Absolut.
Dels för golfklubben och sen nu senast då igår då, gräsbrand. Och då kan man ju tänka så här, när man sitter i bilen och så knäpper man ut fimpen eller vad man, eller man är lite slarvig när man täcker över släcker glöden på den här fasta grillplatsen och sånt här. Och så tänker man, vad fan, jag klart det kommer brinna lite, så kommer bära ut med sina gubbar och gummor och så släcker de lite så här. Men då har man jävligt kort minne. För det var väl, nu var det väl i och för sig någon maskin, en gnista från en maskin eller något sånt där som utlöste den stora branden förra året i Västmanland, och den fick ju förödande konsekvenser, eller hur Bera?
Ja, det är ett jättestort område. Du hade ju någon uppgift på hur stort det var där. Och det,
13 800 ja, hektar skog brann ner.
Det är alltså oerhört mycket. Och det var ju som vanligt en liten brand i början som spred sig, och sen var förutsättningarna för brand mycket goda. Alltså, ja, vinden ökade, torrt i backen, inget regn på många, många veckor. Och kanske att man, utredningen visar nu att man kanske drog på lite för sent med resurser.
Ja.
Det är ju viktigt att snabbt få mycket resurser till plats.
Och det, när det blir så stort blir det ju också en väldigt mycket fråga om samverkan, eller hur? Alltså det är flera olika räddningstjänster som ska fungera tillsammans. Och
ja, så är det ju. Och det är ju det som är det svåra, att få till den här alltså samverkan på olycksplats. Då, var ska vi gå in? Hur ska vi komma åt branden? Ofta så kanske man kommer in smidigaste vägen, och då är det bakom branden, och alltså istället för att få det, alltså det är taktik, och det gäller att inte samtidigt att man ska mobilisera, så gäller att inte handla för snabbt, utan att man rent taktiskt angriper den på rätt sätt.
Jag gjorde ju vapenfri på Arlanda som brandman, och då hade vi en övning tillsammans med Märsta, och det funkade ju så att brandchef eller vad det nu heter, släckningsledare eller vad det kan
vara.
Räddningsledare, det var ju så länge inte kommunens räddningsledare var på plats, så var brandchefen på flygplatsen. Men så fort kommunens, alltså Märsta kommuns brandkår kom, då skulle de ta över ledningen då, va. Och den övning vi hade då efter det, ta oss att fundera på, jag ska nog fan inte flyga härifrån på dag. för det var liksom där att det fattades inga beslut, va. Nej. Utan man bara avvaktade hela tiden, och till slut så blev det liksom bara för mycket.
Ledningsmässigt så är det ju så att det är ju den kommunala räddningstjänsten i kommunen där branden som ansvarar för den, tills man tar ett beslut som man gjorde i Västmanland då, att länsstyrelsen tar över och utser då en räddningsledare. Alltså länsstyrelsen i sig har inga räddningsledare.
Nej.
Men det är de som har ansvaret och utser i det här fallet då Lars-Göran Uddholm från Södertörns räddningstjänst, eller förbundet i Södertörn.
Men det är klart att nu så här i efterhand så måste det finnas en massa kunskap och plocka upp det där som kommer att implementeras då runt om i hela Sverige. Ja. Så här gör man och så här gör man inte.
Nej, och det är ju massa utredningar som har olika delar som har utredat. Det är krisledning, det är alltså själva släckinsatsen, sjukvårdsinsatsen, samverkan med frivilliga organisationer som utreds nu efteråt. Och det vi ser, alltså det är ju att vi måste ha en fungerande samverkan.
Ja.
Och det kan vi ju säga då, nu ska vi inte säga att det här inte skulle kunna inträffa i Jönköpings län, det ska vi inte säga. Det är absolut inte.
Nej, utan, det är kors i taket.
Men däremot så ligger vi ju långt framme när det gäller samverkan.
Ja.
Både inom räddningstjänstsamverkan i RedSamF som vi kallade, och krissamverkan mellan kommuner, myndigheter i F-samverkan. Där vi har alltså larmplaner för händelser, alltså att med nivågrupperade larm beroende på utrop och sånt här, som gör att vi är ganska väl rustade för såna här händelser. Sen kan det ändå bli för stort.
Ja.
Så är det, måste vi vara ödmjuka i.
Ja. Och sen är det ju dessutom där, alltså nu var det, i den här branden så var det 25 gårdar som eldhärjades eller som brann ner till grunden. Och det är klart att, alltså, när man kommer då in i ett sånt område så ska man evakuera människor, och människor vägrar. Alltså, det är så här, då helt plötsligt blir vi jättematerialister. Vi tänker att vi måste liksom rädda det vi har runt omkring oss. Och så det finns ju en massa sådana. Alltså, hur människor, det kommer säkert bli en massa studier runt det, hur människor fungerar i den här typen av situationer. Va? Alltså, nej, jag brinner fan hellre. Här ska det inte brinna.
Nej,
här bor jag.
Det är de som vägrar flytta.
Ja.
Men sen är det andra effekter också. Alltså, frivillighet i sån här stor brand är ju helt fascinerande.
Ja, eller hur?
Alltså, jag tror att det kom en lastbil med Coca-Cola. Alltså, det var någon som skänkte bröd. Alltså, de fick för mycket.
Ja, jag tänkte att de släckte, men nej.
Okay. De släckte törsten.
Ja, det är nog så viktigt. Ja.
Så att alltså, de fick göra depåer, särskilda depåer för just... det åkte förbi några IT-gubbar för att all IT försvann ju. Ja. Ledning idag utan IT är ju
svårt.
De byggde upp en provisorisk IT-verksamhet på något sätt. Alltså, jättefascinerande.
Det gör ju att man tror på människan. Det är det som är så skönt. Va?
Men man ser, alltså, vi måste vara rustade och vi måste förbereda oss för den stora händelsen.
Ja. Som i Sundsvall 1888. På 9 timmar så blev tusentals människor. Hela stan brann ner på 9 timmar.
Mm.
Och det tror man var en gnista från en sån här ångslup eller något sånt där som antände alltihopa.
Sedan så bygger man ju städerna på ett annorlunda sätt.
Ja, eller hur?
Där har man gröna oaser långt mellan husen därifrån, och så. Och idag så är ju då de här trästäderna utrustade med automatiska brandlarm och sprinklaranläggningar, typ Eksjö och så här då.
Precis.
Så att man har ju lärt sig av historien. Det är ju många städer som har brunnit ner genom åren.
Och jag menar, vi har den här diskotekbranden i Göteborg. Gör länge sedan, jag undrar, länge, 20 år sedan kanske.
Ja, men det var
också så här fruktansvärd.
Ja, 63 ungdomar.
Scandinavian Star, 25-årsjubileum. 25 år sedan det hände, inte jubileum kanske.
Det var också en sån händelse där man då, vad gör den lilla kommunen Lysekil i det här fallet, som fick in den här i hamnen med 58 döda på eller något sånt här var det, va?
Det var också så här, den blev ju aldrig riktigt utrett här. Det var en massa eld här.
Ja, en kollega då som jag har gått kurs ihop med, som ju var med i den rökdykningen styrkagrupp som sattes ut ifrån Göteborg. Okay, då. Och det är ju ganska traumatisk händelse.
Ja, det förstår jag. Så, här. Så pratar ni mycket om sånt här på station, eller? Alltså, ingår det här som en del? Alltså,
ja, vi har ju ständig utbildning och övning internt. Alltså idag, det har vi ju alltid haft. Idag gör det på lite annorlunda sätt. Vi, till exempel så har vi ju börjat filma våra insatser.
Okay.
Alltså insatsledaren har en monterad kamera på hjälmen.
Ja, men vad fränt.
Det här har ju varit lite, och det är ju godkänt nu då. Det finns ju predikat på att det är godkänt att vi får göra det rent ur sekretess så, om vi använder det internt då.
Ja, just det.
Och då kan vi ju följa upp vilka beslut tog jag som insatsledare.
Ja.
Vilka order gav jag som insatsledare? Hur löste vi insatsen? Ja. Hur kan vi göra det bättre nästa gång? Och vad gjorde vi bra givetvis? Ja. Det här är jättebra. Alltså.
Ja, det har varit till stor nytta. Det låter som.
Ja, vi började för 1,5-2 år sedan. Och har ju då, vi hade ju ganska många större incidenter förra året.
Ja, just det, ja.
Det var ju ganska intensivt med stora händelser. Vi hade tre verkstadsbränder, tre eller fyra lägenhetsbränder, två stora laggårdar som brann ner. Och där har vi ju då kunnat utvärdera de insatserna på ett helt annorlunda sätt än vad vi har gjort innan.
Men hörni, gör ni så. Kolla nu. Ta det där. Första advent, byt batteri till brandvarnaren, oavsett om det piper eller inte piper. För då är ni,
man kan
då är
också
rätt
göra
ute.
Så här. Alltså, ska man flytta ut i sommarstugan nu så tycker jag att man byter nu.
Ja, just det.
I sommarstugan.
Ja. Alltså, men bara så man kommer ihåg det. Ja. När man ska man byta? Liksom.
Jag har det inlagt i. Alltså, den stora brandvarnad batteribytardagen, det var ungefär som Jakobs adress där.
Ja,
Är ju första, alltså att man har det. Vi går ju alltid ut med det. Varje första advent så,
och det är klart att då eldar vi ju som bara den hemma då.
Ja, det blir ju mycket ljus och alltihopa det här. Och alltså brand inomhus i lägenheter och villor går ju upp ifrån första advent till 20 knut. Det är ju piken på året inomhus.
Ja, det är det, okay.
Ja, så att det är då vi ska ha, och ett batteri håller ju ett par tre år, eller säkert längre än ett år. Men byter du varje år så behöver du inte göra som du gjorde här nu, att det börjar
pipa. Nej, precis, att det skulle pipa. Ja. Och så kan man säga att är man lite intresserad av det här och kanske vill gå någon kurs, så gå in då på tranos.se så hittar ni adress och sånt.
Nej, trygg och säker.
Till trygg och säker. Mm. Ja, så finns det ballager. Och sen måste vi skicka, alltså det viktigaste, det är ju allmänheten. Vi skickar väl en hälsning till den löpare igår som var uppe och sprang i skogen i Brästorp.
Ja.
Som ringde in den gräsbranden.
Flera exempel på det. Så han löpade igår. Vi hade ju en privatperson som såg att det rök på ett konstigt sätt från Junkamoskolan i november.
Ja, precis.
Alltså det är jätteviktigt. Alltså det är ju det tidiga ingripandet som gör att
människan vi lyckas. Människan är alltid den bästa tekniken.
Precis.
Men du bara, alltså,
ja, inte alltid. Vi såg ju starten på det här programmet.
Ja, tack för det. Nu, tiden bara brinner iväg. Så,
ja,
att, alltså, så att nu innan du ska åka till Ydre nu och hälsa på din andra kommun där.
Yep.
Ja. Har du larmstället på den när du åker då?
Nej, jag har inte det. Uh-huh. Men jag åker inte ens i blåljusbil, utan jag åker i en vit bil.
Jaha, okej. Okay. Så ser ni en vit bil på väg till Ydre, så tuta och vinka. Nu ska vi spela Pest eller Kolera.
Ja.
Ja, är du med? Ja, du vet ju. Du har ju gjort det några gånger.
Jajamän.
Så alltså, det är så här, Pest eller Kolera. Du kan vinna en hel kasse med släckmedel.
Till helgen.
Ja, eller ära åtminstone. Till helgen. Ja, det kan vara till helgen. Ja, precis. Vilket får du fixa själv. Ja. Morgon eller kväll?
Ja, morgon.
Ja, det är ju klart, det här är ju morgontid. Du har nästan gått i morgon. Den här är lite mer intressant tycker jag. Skum eller pulver?
Pulver.
Säger du?
Ja.
För nu har det kommit fram en massa saker om skum, att det är inte alls bra.
Det har ju kommit fram att det gamla skummet vi hade orsakar... det är inte bra. Men, och lika så är det bättre, men pulversläckare är mer effektiv.
Ja, och det har jag lärt mig. Har man gamla bilar, har alltid en pulversläckare i bilen. Och så fort du märker att du tycker att det bara låter från motorn, spruta på motorn. Den går nämligen aldrig att reparera sen, har jag förstått. Brandvarnare, ja, du får rätt för det då. Eftersom jag har ingen aning.
Nej,
så att du får rätt för det då. Brandvarnare eller brandsläckare?
Ja, brandvarnare kan jag säga då.
Ja.
Alltså det är viktigt att du vaknar. Ja, det är ettan. Det är viktigt att du vaknar. För att vaknar du inte, kan du inte använda brandsläckaren.
Och skulle du tänka så här, men nu går jag all in. Jag köper en brandsläckare, då ska jag köpa en pulver alltså.
Ja,
vatten tycker jag. Och sådär då?
Ja, det går ju att släcka med vatten givetvis. Ja. Men, alltså,
men pulver fixar om det är olja och så här skit och bara brinner.
Alltså du ska ju egentligen kväva branden på spisen och där. Men inte vatten på spisen.
Nej, tjacka filt också.
Mm.
Katt eller hund?
Katt.
Ja, här får man ju rätt oavsett vad man svarar. Det är ju en promenad seger för dig. Men det kan avgöras absolut sista. Majbrasa eller eldfluga? Jag är så stolt över den, för den är så dålig. Majbrasa eller eldfluga?
Jag måste ju säga majbrasa.
Jaha,
eller valborgsmässoeld, för den är ju i april.
Ja, det är ju så.
Fast den kallas majbrasa. Ja. Och jag tycker det är trevligt, bara man kan sköta det. Och den som tänder är ansvarig. Och jag tycker att de som arrangerar såna här evenemang i Tranås har blivit jätteduktiga på det här. Man är medveten om riskerna. Och man blir inte förargad när vi säger att nu så får vi nog ställa in.
Nej. Sköna mig välkommen. Bertil Fång, Berra Fång, räddningschef i Tranås kommun och Ydre kommun. Stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i Fredagsfrallan. Och så hoppas vi att du får så lite som möjligt att göra på jobbet.
Ja, det är så året. I det här, i alla fall operativt sett.
Ja, det utgår vi ifrån. Och som vanligt så skickar vi med ett ord för dagen. Hellre en liten eld som värmer än en stor som bränner. Sköt om er, så hörs vi. Ha det bra. Hej, kärlekens tunga eldkvarn.
Fler hits kommer strax.